kommer bli en stökig podd här.
Ja, ingen gala alls.
Vi kommer bara sitta och liksom kolla skidor eller skidskytte i direkt sändning, live kommentera i podd.
Ja, ja, men det är väl framtiden.
Hello skidsnack lovers där ute. Hur är läget, Stefan?
Jo tack, det är väl det är sådär, om man ska vara helt ärlig.
Ja, det är ingen som bryr sig om hur det är med det egentligen.
Nej, nej, jag vet, men jag var ute och sjöng karaoke igår, så min röst är liksom lite stukad efter att jag gick lite väl all in på en Aerosmith-dänga där.
Jaha, det var inte spriten du gick lite väl all in på, eller?
Ja, det är nog främst stämbanden som fick sig en törn. Mm. Det dracks väl en och annan öl också, ska väl tilläggas. Ja. Men den där Steven Tyler-falsetten, den kan väl vara ärlig och säga att jag har den inte riktigt.
Var det den här Armageddon-låten?
Ja, självklart.
Hur är den igår, Stefan? Får höra lite?
Det får du inte höra.
Får höra lite.
Nej, det får du inte höra.
Don't wanna fall asleep cause I'm... Det är den.
Ja, det är den. Du la dig på en väldigt liksom låg tonart här nu.
Stefan, men... får höra hur den ska låta.
Nej.
Är lite ensam.
Nej. Jag är bestämd på den punkten.
Jaja.
Hur mår du själv?
Kungfilm för övrigt.
Mycket bra. Eller inte.
Ser du något skidrelaterat till den här? Vadå, eller inte? Det är Bruce Willis. Det är Liv Tyler.
Mm. Astronauter som ska spränga.
Vem är det?
Oljeborrare som ska spränga en asteroid. Nej, Ben Affleck kanske? Nej.
Ah.
Skitsamma.
Ja, Ben Affleck är det väl?
Ja, jag tror det.
Kungrulle, kolla upp den. Du, Stefan verkar inte alls vara imponerad av Armageddon. Sjukt! Jaja, vad sa du? Pratade om skidåkare.
Gjorde vi. Jag pratade inte om skidåkare, det gjorde du.
Nej.
Jag trodde vi pratade om Armageddon här.
Ja.
Skitsamma, jag frågade hur du mådde.
Oh. Det är 2+ rakt igenom som livet självt.
Ja. Det här är kanske, eller det är nog inte första gången, men medans vi poddar här så sitter i alla fall jag och kollar på skidskytte för att försöka ge the latest news. Så det här är en live-kommenterande podd samtidigt.
Ja, men jag med. Lisa Teresa Hauser håller precis på och passerar mellantiden. Så att, jag är med dig.
Mm.
Vi får skrika till om Stina Nilsson gör någon form av ny succé.
Ja, men vi kanske ska börja där när vi ändå är i skidskytte-mode.
Ja, men verkligen.
Jag vill minnas att du uttryckte dig hårt förra veckan om Stina Nilssons chanser för OS, among other things.
Ja.
Lovade du till och med någonting? Ska du skida naken någonstans? Till Hochfilzen kanske?
Till Hochfilzen. Ja, Hochfilzen känns svår genomförbart att skida naken till. Jag vet inte exakt vilken väg. Får man liksom, ska man ta någon form av Trelleborg Travemünde-färja då på vägen?
Ja, det får man väl göra.
Stå naken på däck.
Ja.
Eller får man skida ner till liksom en bubbelpool och lägga sig i relaxen i alla fall?
Jag tror inte man... Alltså man får väl inte vara naken på däck heller. Men jag tror inte man får vara naken i relaxen heller.
Nej, men kanske... Det kanske åtminstone är rimligare än på däck.
Ja, det... Fast... Jag tror inte det finns någon... Jo, det är klart. Ja, nej, men du får välja då. Okej, du får välja.
Tack.
Det är ju ändå bara en liten del av sträckan.
Jag har faktiskt ändå erfarenhet av bubbelpool och spa på Trelleborg Travemünde-färjan. Inte naken dock kanske. Eller ja, kanske i bastun. Men så jag tror jag väljer hellre det än däck i alla fall.
Mm.
Men nej, men vi pratade väl kanske om Östersund snarare.
Mm.
Men nu börjar det här kännas för jobbigt, så att jag kanske kan liksom tänka mig att skida naken är... Jag vill inte skida naken alls, det verkar för jobbigt.
Ja, men om det är lite så här krispigt alpväder, lite plusgrader och solsken.
Låt mig fundera på saken. Ja.
Nu lägger sig Hanna Öberg här för övrigt för att skjuta liggande.
Okay. Det här kommer vara jävligt intressant för lyssnarna under helgen när du kommenterar ett... Vad är det ens? Ett sprintlopp i skidskytte på torsdag förmiddagen.
Ja, men du vet att våra lyssnare går tillbaka och lyssnar på gamla avsnitt, va? Ja. När det inte har kommit nytt.
Så vill ni höra hur det här loppet gick, så kan ni bara lyssna på det här avsnittet om och om igen.
Ja, loppet kanske är klart när podden är klar, så då... Ja.
Vi får se.
Hanna sköt en bom här i alla fall.
Ja, det...
Trist.
Det har ju varit lite så med Hannas skytt den här säsongen. Skulle vi börja prata med Stina först?
Ja, du kommer inte få liksom någon free pass här. Okay. Stina kom ju 10 då i förra helgen.
Ja.
Och det får ju ses som ganska bra, eller? Vad säger du?
Verkligen. Hon hade bara typ 3 svenskor före sig.
Ja, 2 var det väl ändå.
Var det bara 2?
Ja, jag tror det.
Mm. Och det var väl jättebra.
Stina till OS.
Ja, men det har inte jag sagt någonting om alls. Hon kan väl få komma med till OS. Det vi pratade
har
om var
du verkligen inte
Stina sagt. I ett stafettlag. Och det som sätter Stina i bryderier eller ledningen är väl att dagen innan det här loppet, när Stina gjorde ett väldigt fint lopp och blev 10, så hade vi även en stafett. Och det var ett stafettlag bestående av Anna Magnusson, Linn Persson, Elvira Öberg och Hanna Öberg. Och Hanna Öberg gick då ut på sista sträckan med 1,5 minuts ledning. Och lyckades trots sitt sedvanligt usla skytte bära hem en ganska stabil svensk seger. Och då kvarstår väl frågan, vem i det här laget ska du peta för att skicka in Stina Nilsson då?
Anna Magnusson.
Ja.
Hon gjorde en jättebra sträcka. Men hon kan göra en dålig sträcka imorgon.
Och då ska inte Mona liksom... Mayhem få åka då?
Nej, Mona Mayhem, ja, nej, jag tycker Stina ska åka. Men det for the fun.
Men du kan ju inte bara tycka att man ska sätta in någon liksom... Ja, jag vet inte, jag vill inte kalla henne liksom en bara en profil. Hon är ju uppenbarligen också någon form av duktig skidskytt vid det här laget. Men extremt osäker på vad man har henne. Ska då hon in i en OS-stafett för att du tycker det är kul om hon åker OS-stafett? Vad är det? Inte dig som laguttagningsperson.
Nej, men okej, okay, det kanske jag tar ett steg långt. Men vad jag tycker är att, och det tror jag också kommer ske, för nu har de ju testat lite olika alternativ här.
Ja, men det trodde vi trodde ju att de skulle testa henne i första stafetten den här säsongen. Nu har det varit 2 stafetter hon har inte fått köra än.
Ja, nej, men de hade ju Mona i ett lopp och Anna Magnusson i ett lopp. Jag tror att de kommer testa Stina Nilsson nu i en världscupstafett snart.
Ja.
Och,
vi kan väl slå fast att det snart bara finns en plats förmodligen.
Ja.
Linn Persson verkar ju vara ganska jämn och känns som att hon har grundmurat förtroende hos landslagsledningen. Så det är väl egentligen bara den fjärde platsen öppen och ja, inte vet jag. För ett tag sedan så hade det varit svårt att tro att Mona Brorsson inte skulle få åka en stafett överlag. Nu är väl inte hennes individuella placeringar varit fantastiska den här säsongen. Men hon har ju enorma mängder av mästerskapsrutin.
Vet du vem som har det också?
Ja,
Stina Nilsson.
Inte med ett gevär på ryggen.
Nej, men det är viktigt att ha en sån med i truppen som kan visa en runt och liksom peka ut vart Joggi Björnberg finns.
Ja, men det här pratade vi om förra veckan också.
Ja, jo.
Skogsbär, för övrigt.
Okay.
Joggi Björnberg.
Ja, är det något fel på det eller?
Jag vet inte, finns det ens? Ja. Förmodligen inte. Ja. Nej, ja, okej. Okay. Jag ska väl inte säga att jag vill skida till Östersund om hon tas ut i en stafett, men jag vill ändå liksom lägga fram att hon måste en 10:e placering i all väl mening är ju jättebra, men det krävs väl en mycket större jämnhet och klart avsevärt jämnare skytte framförallt innan vi börjar ploppa in henne i ett OS-stafettlag.
Ja, okej. Okay. Jag skämtar väl lite halvt. Det är väl inte så att jag helt givet vill se Stina Nilsson i ett stafettlag heller. Däremot tycker jag absolut att hon ska få åka till OS.
Ja.
det börjar jag känna mer och mer att det är klart hon ska dit. Sen kanske hon inte behöver åka alla lopp, men något lopp i alla fall.
Nej, men visst, de kommer väl skicka, jag vet inte hur många man de tar ut i skidskyttetruppen till OS, men det är väl ett gäng. De kommer väl ha en del reserver och sånt med. Man kan inte åka till Kina med liksom så här 5 kvinnor, det vore ju helt orimligt.
Ja, och med Sveriges tur kommer ju åtminstone 3 i varje liksom lopp ha fått luftvägsproblem och sånt.
Så. Jag hoppas de tar ut åtminstone 7 damer och 7 herrar.
Finns det 7 herrar?
Ja, men du får väl ta han Insane Thorstein, får väl göra någon form av comeback.
Ja.
Kör han fortfarande?
Jag vet inte riktigt om han liksom håller på i någon form av seniorkuppen eller något.
Stegmeier.
Ja. Ted Almgren.
Ted Almgren. Det är många gamla favoriter. Ja, men annars ska väl kanske Björn Ferry eller Carl-Johan Bergman dit i någon form av expertkapacitet.
Ja.
Jag vet inte om någon kan snöra på sig ett par skidskytteskor eller vad man säger. Vi kanske inte har så jävla mycket backup just på här sidan. Men det verkar väl ändå gå hyfsat med dem vi har.
Ja, vi får väl hoppas att ett helt stafettlag håller sig friskt i alla fall.
Sen kommer ju en av våra absolut största chanser i OS vara mixed stafetten. Och det är väl den minst spännande uttagningen som eventuellt någonsin har existerat i landslagssammanhang i Sveriges historia.
Ja, det är ju magvirus som kan sätta käppar i hjulet där.
Ja, jag tror inte ens vi behöver gå igenom vilka vi ställer på startuppställningen där. Vi får väl se. Det blir ju otroligt spännande att se hur Stina kommer och ta de här tävlingarna, för hon måste ju ändå känna någon viss press på leverans hela vägen nu fram till OS. En 10:e plats är ju förstås ett bra steg på vägen, men det där skyttet måste hon ju få till mycket jämnare.
Mm. Hanna Öberg kommer in för stående skytte här nu för alla intresserade.
Ja. vad kan du säga om statusen i den här tävlingen hittills, Stefan? Nu har Hanna bommat ett bestående också, så det blir ingen framskjuten placering där.
Ja, nej, men vi kan väl, du var ju inne på det lite där innan jag avbröt dig med Hannas skytte. Det har ju inte varit en framgångssaga utan dess like.
Nej, 1-1 i sprint får väl nästan sägas vara ett framsteg.
Ja.
Med tanke på hur hennes säsong har sett ut. Vad var det hon hade i den här massstarten, 5-bom sist, eller jaktstarten?
Ja, det var något sånt.
Och lyckas ändå bli 5:a.
Ja, hon lyckas ändå trassla sig fram till bra placeringar på något vänster. Även fast hon inte skjuter så bra och åker ganska mycket långsammare än syster Öberg.
Ja, fast hon åker ändå till liksom topp 5 i världen.
Ja.
Det är bara att alla åker långsammare än syster Öberg.
Ja.
Så jag tror att hennes åkning fortfarande är on fleek.
Ja.
Så att säga. Men det är ju, ska man vinna individuella OS-guld så kan man inte göra så mycket bom. Så är det ju bara.
Nej, och det är liksom, alla bommar ju asmycket. Mm. Förutom Sebastian Samuelsson då, som har blivit form av superstjärnan i det här svenska landslaget nu.
Plus att han åker jättefort också. Ja. Han känns ju som, han börjar bli en sån här komplett skidskytt, en sån där Johannes Tingnes Bö skidskytt.
Ja, och det är ju, Johannes Tingnes Bö verkar ju vara en spillra av sig själv.
Ja, fast han gjorde ju en dunderstafett och insats och ser ju ut att börja liksom hitta någon form av sig själv igen, tyvärr. Så att jag vet inte, han...
Nej, han är slut.
Han är slut.
Ja.
Elvira Öberg lyckas skjuta 0:a i stå, Stefan.
Ja.
Men 2 bomillig. Det är någonting med översystrarna och skyttet. Alltså jag har ju, man ser intervjuer med de här landslagscheferna och tränare och experter hit och dit om hur man ska få ordning på skyttet. Och man drar till med såna klyschor som att men hon är ju grunden en bra skytt och hon ska kunna nå upp till de här procenterna hon kan. Men det känns ju som mumbo jumbo i brist på att man inte riktigt vet vad det är som är fel.
Ja.
Det är klart att om någon plötsligt skjuter mycket sämre än vad man har gjort tidigare säsonger. Så det är klart det finns anledningar till det.
Ja.
Det måste finnas förklaringar bakom som det kanske de inte vill säga utåt. Men det kan inte bara vara så att man bara räknar med att det ska lösa sig av sig själv. Det måste väl, har hon gjort några förändringar i materialet? Har hon för hög puls när hon kommer in jämfört med vad hon har haft tidigare? Alltså jag antar att det görs en miljard olika utredningar. Allt annat vore väl enormt tjänstefel.
Ja, det får man väl anta. Men jag tycker att det liksom också verkar finnas någon liten konstig uppgivenhet när de pratar med Chablis och de här nere på vallen i intervjuerna. Och så här, det är bara liksom, man läser lite mellan raderna att han också är, vad fan, varför skjuter du så här? Var kommer den här liksom plötsliga klockan tre från?
Mm.
Så jag vet inte, jag är lite orolig.
Nej, men precis, varenda det måste väl finnas extremt exakta instrument med vilka man kan liksom förstå vad felskotten beror på.
Mm.
Om det är hastiga avtryck eller om det är långsamma, alltså avtryckningar, eller att liksom, vad är det man har gjort?
Mm.
Precis i själva skjutögonblicket, har man andats ut i fel tillfälle eller andats in, eller liksom alla såna där detaljer måste ju kunna gå och få fram.
Mm.
We got the technology. Så varför Hanna bommar så jävla mycket jämfört med vad hon har gjort tidigare, det måste kunna få gå och ta fram exakta förklaringsmedaljer. Sen förstår jag att det kanske de redan har och absolut inte vill berätta, för man vill inte låta liksom konkurrenterna veta precis vad det är som är fel eller hur man tar reda på fel, för det finns väl...
De får se till så att inte Mona Brorsson kommer över de här utskrifterna från det här analysverktyget och råkar gå in i mixzone, för då kommer hon avslöja allt.
Ja.
Det var någon intervju här om veckan när jag bara kände, åh gud, det är fortfarande lika härligt att se Mona Brorsson i intervjusituation.
Ja, man älskar ju det.
Det är liksom allt är bara korten på bordet.
Precis som Moa Lundgren, alltid lika härligt att se henne tillbaks. Då vet man att nu blir det gråtfest.
Mm.
Har det gått bra? Gråtfest. Har det gått dåligt? Gråtfest. Har det gått mitt emellan? Ja, det kan ändå bli en gråtfest.
Ja, ja, nej, men det är liksom vissa saker ska bara vara som de alltid har varit. Ja, men jag tror det är dags för ett lite nytt segment här i Skitsnack.
Ja.
Vi får se om det blir ett stående inslag.
Vi kan väl säga att det hänger på läsarna kanske.
Ja, det är...
Eller
ja, det,
lyssnarna.
Absolut, och det hänger ju lite på våran egen insats också.
Ja.
Men vi har tänkt att vi ska tillkalla andarna lite.
Och, det här har inte vi repeterat på förhand, Stefan. Det här...
Ja, men det är väl så man gör när man ska hålla på och drömtyda, tänker jag.
Att det är andarna som hjälper till att drömtyda.
Ja, det är liksom, eller det kanske man kan göra via liksom någon form av Freud-metoder.
Ja, också. Jag tänker att det är mer Freud än andar.
Ja, men lite, vi gör båda och då.
Okay.
Vi tar både våra psykoanalytiska kunskaper och tillkallar andevärlden.
Ja.
För att vi har fått in ett mejl efter jag berättade om min dröm förra veckan.
Ja. Och du får väl ge en liten recap här för folk som ändå kanske inte mindes exakt vad du sa. Folk kan ha en förmåga att zona ut när andra börjar berätta om sina drömmar.
Ja, fast nu bara för det har jag glömt bort vad det var för dröm. Kommer du ihåg?
Ja, det var att Kalle Halvarsson skulle ta en medalj i OS.
Nej, det var ingen dröm. Det var en profetia.
Jaha.
Det var någon annan sjukt ointressant dröm jag hade.
Ja, just det. Ja, men jag zonade också ut då när du berättade om.
Ja. Och det är klar skillnad mellan dröm och profetia.
Ja, just det.
Men hur som helst, vi har fått in en lyssnardröm.
Just det, det var här som Kalle Halvarsson kom in i handlingen.
Ja. Vi kan då helt enkelt gå igenom den här drömmen först.
Ska du läsa upp mejlet från lyssnaren?
Ja. Hej. Jag har noterat att ni i Skidsnack återgett några av era drömmar ni haft.
Mm.
Jag måste därför få berätta att jag träffade Kalle Halvarsson i en dröm för några nätter sedan. När jag nu fick chansen frågade jag givetvis honom hur han ser på sin framtid som skidåkare och om det inte är jobbigt att träna dag efter dag, år efter år utan att nå de där riktigt framskjutna placeringarna. Han var väldigt trevlig och pratsam och höll med om att det är jobbigt att lägga ner så mycket tid på något som hittills inte gett så mycket tillbaka. Han hade dock stora förhoppningar på OS och utlovade minst en pallplacering. Jag blev väckt innan jag hann ställa en följdfråga, men jag vill ändå förmedla detta adventsljus av förhoppningar. Tack så hemskt mycket Mats för din dröm. Viktor, om vi ska se det här, vi måste liksom
först och främst
vi måste gå till botten med detta.
Vi kanske måste prata om Mats liv.
Mm.
Vad det han gör som innebär att han ligger och drömmer om att han har träffat och pratat med Kalle Halvarsson på nätterna. Det kan ju verka har man inget roligare att drömma om?
Nej, men det har man ju inte alltid. Nu, ni får lyssna tillbaka på förra avsnittet för att höra om min gamla sketna dröm.
Som ingen av oss har kommit
ihåg. Ingen av oss kommer ihåg. Gud, det är för dåligt.
Men det är därför man aldrig ska berätta om sina drömmar. Förutom nu, jag tycker Mats gjorde helt rätt som mailade skitsnack.
Ja.
För som du är inne på, det här är ju ett så kallat järtecken.
Ja, utveckla.
Ja, alltså vi pratade, du lämnade en profetia om att Kalle Halvarsson skulle ta medalj i OS.
Ja.
Mats har i en dröm träffat Kalle Halvarsson som säger att han kommer ta en medalj i OS.
Mm.
Det börjar bli ganska många liksom saker som pekar mot samma riktning.
Ja, det verkligen. Jag tror ju att det var Kalle Halvarsson som besökte honom i drömmen.
Ja.
Det var liksom andevärldens Kalle Halvarsson som letade sig hem till.
Så det känns väl som att det är väl ganska klappat och klart.
Ja.
Ja, och hoppas att Kalle kan återkomma i Mats dröm och berätta vilken distans och sådär, för det är jag ju sjukt intresserad av att veta.
Ja, eller om Kalle han kanske tar någon annans dröm till nästa vecka.
Ja.
Så får ni besök av Kalle Halvarsson under veckan så hör av er.
Ja.
Men det är väl jag ser det här, jag bara ser goda jag får goda känslor.
Ja.
Att läsa om det här. Det är också härligt att det är en så alldaglig dröm.
Ja, precis. Den här verkligen superalldaglig. För de drömmarna man brukar kunna komma ihåg, det är när man har gjort något sådär, man flyger eller gör konstiga saker eller liksom att det händer något skräck. Att man springer utan att komma framåt eller att tänderna börjar ramla ut och sådär. Du pratar och tänderna är lösa.
Ja, det händer mig en gång i veckan.
Ja, men det är ju hemskt liksom. Mm. Och de här flygdrömmarna, det händer ju typ aldrig i så stor utsträckning som man vill. Men att bara få träffa och prata med Kalle Halvarsson om liksom så här väder och vind och formen och hur det kommer man inte ihåg.
Mm. Om jag fick träffa Kalle Halvarsson i en dröm, då skulle jag ställa samma frågor som Moa Jörnmark i SVT. Vilka känslor vill du känna efter det här loppet idag? Vad fick du för rapporter under banan?
Ja, den är bra. Klassiker. Ja.
Mm.
Vad fick du för rapporter under banan?
Ja. Det skulle jag fråga om jag fick träffa honom.
Ja. Mm. Kul!
Du då?
Ja, nej, det är väl det. Och sen kanske jag skulle liksom ändå komma in lite grann på om du hade fått vara Kalle Halvarsson för 10 år sedan och veta okej, om jag fortsätter med det jag gör så kommer jag ha gjort det här om 10 år.
Mm.
Skulle du då ha tänkt att nej, fan. Om jag bara skulle ta och liksom börja jobba som mattläggare eller något.
Ja.
Åka ner till liksom Alperna med polarna och köra afterski. Åka och kolla Leksand varje 2-3 gånger i veckan och dricka folkbärs.
Mm.
Kanske det jag skulle ha gjort istället.
Ja. Ja, nej, men det hade varit intressant. Det var ju lite liksom mer. Det var inte riktigt det här standard förfarandet.
Nej, det här var väl lite
som jag och Mats jobbar med.
Nej. Ja, nej. Ja, vi kan ju halka in på Kalles insats i helgen. Det var väl Det var väl ungefär i linje med hans tidigare insatser.
Ja.
Det är den här bragdstafettsträckan som vi hyllade och gav honom när vi stal bragdguldet från hopplandslaget och skickade den rakt upp till Kalle. Så han tackade ju inte och tog emot och levererade en ny fin insats direkt.
Nej. Nej, vad var det vi kom fram till, att bragdguldet nu ska gå till Jesper Nelin istället?
Ja.
Efter hans stafettsträcka.
Nej, det var inte Jesper Nelin, det var ju den här nya tjommen
Malte Stefansson.
Malte Stefansson.
Ja, jag tror båda de var kandidater under loppets gång.
Nu var det väl så att Malte Stefansson
Han ersatte Jesper Nelin, så var det.
Han tog emot i ledning och lämnade över
Femling kanske. Nej, skitsamma.
Ja, det var Malte Stefansson som vi pratade om. Han tog emot i ledning, lämnade över kanske sista där en minut efter. Men det kändes ändå bragdartat av någon konstig anledning. Jag vet inte riktigt varför. Ja. Nu åkte han ju mot Johannes Tingsbö som gjorde en supersträcka. Jag tror att det till och med var typ 1,20 efter. Så han förstörde ju våra pallplatschanser. Men det kändes ändå bragdigt att inte tappa mer. Det är den typen av förväntningar man har på Malte Stefansson. Men en redig dalkar, så att vi får väl give him, cut him some slack.
Ja, det får vi göra. Men nu var vi inne på Kalle Halvarsson och herrarna i Davos. Det var ju ingen strålande succé på någon front där. Det var ju liksom, ja, Leo Johansson gjorde det väl helt okej. Och ja, jag vet inte.
Nej, det var inte som någon så här stort fall framåt jämfört med förra veckan. Och det är väl tyvärr så att vi satt där för några veckor sedan och pratade om herr landslagets monumentala återkomst. Ja, vi är ju inte riktigt där.
Nej, och Burman klev ju in här och gjorde säsongsdebut, och det var ju verkligen ingen munter historia.
Nej, Poromaa var bäst svensk på 18 plats. Leo Johansson 23 och Häggström 25.
Ja.
Buris, fick vi ens höra vad det var för fel på Burman, eller var det bara att det var hans första lopp och man tänkte att det blir väl vad det blir?
Ja, nej, men han lät ju ändå som att han hade ganska god känsla innan.
Ja, men han var 2 minuter efter på 15 kilometer.
Ja, nej, det är ju inte bra.
Nej.
Nej. Min korta analys.
Det är ju inte bra.
Det var inte vad han hade hoppats på.
Det var inte vad han hade hoppats på.
Nej,
det jag tar med mig från den här loppet är ju att man ska ju tydligen ha en röd, vit, svart flagga.
Ja.
För på de 14, tror jag det var, första placeringarna, så är det nationer med rödvit svart, så här, rödvit blå flaggor som knep dem. Det var ju då ett knippe norrmän, ett knippe ryssar och faktiskt ett knippe fransmän. Som var 1-14 innan Florian Notz klämde sig in på 15 plats. Det är väl vad vi tar med oss av det där.
Ja.
Byt flagga, om vi kan skriva någon form av petition till riksdagen.
Ja, jag tror att även om man skulle få igenom ett sådant förslag så skulle det ta ganska lång tid. Jag tror det är ganska mycket byråkrati inblandat.
Att byta flagga?
Ja.
Ja, förmodligen. Folk skulle bli upprörda.
Ja. Och ja, jag vet inte, det finns nog mycket patrull att stöta på där.
Ja, men om man ser till de senaste 10 åren så finns det ändå fog för att röd, vit, blå färg i flaggan har en stark korrelans, vad heter det?
Korrelation.
Korrelation.
Språkpodden.
Ja, med framskjutna placeringar i världscupen och VM-OS.
Ja, ja, och det gäller ju typ allt.
Ja.
Alltså, jag menar USA och Ryssland.
USA och Ryssland, precis. Alla möjliga typer av OS. Både sommar-OS och vinter-OS. Och framförallt i längdvärldscupen. Så att, ja.
Men kan man komma undan med liksom bara några av färgerna? Är det tillräckligt?
Nej, nej.
Man ska ha alla.
Röd, vitt och blå.
Ja. För annars tänkte jag, det hade ju varit enkelt att bara ta liksom den här paint-färgburken och fylla i korset och göra det vitt.
Sen ska man väl säga att det är inte helt foolproof. Ja. Vi kan ju till exempel inte säga att Australien har haft några superduper framgångar i vinter-OS de senaste 3-4 gångerna.
Nej.
De hade ju sitt skräll skridskoguld där.
Mm.
Bradbury.
Ja, men är det för att de åker i någon form av gröna dräkter ofta?
Ja, det kan vara det. Island som ett annat exempel som kanske inte heller har skördat stora framgångar.
Nej. Och nej, det här med dräkterna i och för sig, jag vet inte riktigt om det håller. För Frankrike åkte ju länge i reflexgul.
Mm.
Och det gick bra ändå.
Ja, ja, visst. Ja, skidskyttet i alla fall.
Mm.
Ja, nej, vi får väl se. Vi får dra det här ett varv till innan, ja, vi spikar en flaggändring.
Men det, ja, det är en stark spaning och ett bra förslag, tycker
tack
jag.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, men vi kanske ska ta oss an lite glädje också. Eller vad tycker du?
Finns det?
Ja, det finns glädje. Det finns dubbel glädje kan jag bjuda på.
Och är det delad glädje?
Ja, kanske det också.
Det brukar man kalla dubbelglädje också.
Ja, nej, men det här är i alla fall glädje på två fronter.
Okej.
Då talar vi om att Maja Dahlqvist gjorde ett fullbordat hattrick.
Ja, äkta hattrick.
Ja, 3 raka sprintvinster. Och det har tydligen inte skett sedan Marit Björgen gjorde motsvarande, om det var typ 2015 eller något sånt.
Och då kan man väl säga att hon har 4 raka då?
Ja, ja just det, för hon tog
man sista sprinten förra säsongen. Så det är ju, ja, hon är ju tveklöst nummer 1 i världen just nu vad gäller sprint. Även om, jag vet inte, det kändes som att det var mer de andra som inte orkade mer än att hon var bra.
Ja, det var ju lite så här, strul på alla fronter bland alla. Rosie Brennan fällde sig själv och... Men det var lite så här, alla verkar ju ha gått på någon slags höghöjdsnock och var lite så här stukade. Maja Dahlqvist var ju inte heller liksom.
Nej, hon såg
prime,
inte pigg ut.
Men på något sätt, och med lite tur för att folk förstörde för sig själva, så
folk gjorde en Maja Dahlqvist framför henne.
Ja, så krigade hon ju sen ändå först och det var liksom, ja, det var ju ändå liksom, det fattar man ju på något sätt att hon skulle göra också.
Ja, men går det att säga någonting, Stefan, om vad det är som gör att Maja Dahlqvist helt plötsligt har blivit så jävla bra? Vad ser du, tycker du?
Nej, men jag tror att det handlar mycket om att hon började vinna till slut. För hon har ju 1 miljard andra platser i sin karriär. Och då måste det ha kommit något massivt hjärnspöke som har gjort att hon har förstört för sig själv på olika sätt.
Mm.
Och när det väl, när hon drog ur proppen där, så kunde hon slappna av lite. Det är min hobbyanalys av det här.
Ja, ja, men du verkar ju dela den med Jakob Hård. Jag satt och följde sändningen i SVT.
Ja,
hör och öppna.
Ja.
Hur det gick till har jag fortfarande inte riktigt fattat. Men av någon anledning ska SVT sända alla tävlingar som går i Schweiz och Österrike.
Mm.
Vilket är en så här, jaha, okej. Okay. Vilket...
Via Play kanske har liksom oförrättat Schweiz och Österrikes mormor.
Eller så har de allmänt alpförbud på Viaplay.
Ja, nej, jag vet inte hur det är. Lite märkligt det hela. Men det var ju härligt att föra Jakob Hård igen, det tycker jag väl ändå.
Ja, men han drog det där med Maja Dahlqvist och sa, ja, det är ju också så att framgång föder, och sen avbröt han sig själv lite grann, att man liksom kanske får en annan, han vill inte säga framgång föder framgång, för han tyckte att det var en klyscha att säga det.
Ja.
Så han, mitt i säget, så, så liksom försöker han få det till något annat, att man fick, ja, men någon mental förbättring, framgå, alltså, han sa det i andra ordalag.
Ja, det är starkt att kunna avbryta sin egen klyscha.
Ja, det var jävligt starkt. Han gjorde det mycket bättre än vad jag skulle kunna ha gjort själv. Men det är ju förstås en poäng,
mm,
som både du och Jakob Hård har här, att det verkar ju som att det har bara lossnat någonting igen, för att där i Davos så skulle hon ju inte ha vunnit. Hon hade ju inte, hon var ju inte där, och sen liksom hände det lite strul, och sen kom hon där på ytten ändå, fast hon inte såg ut att ha någonting kvar, och men det är som att motståndarna säger att nej, nu kommer den där jävla Maja Dahlqvist igen.
Mm.
Okej, men jag fan krigar de andra platserna, att de liksom redan har gett upp lite grann där.
Ja.
Ungefär som när Kläbo, som har ett sånt extremt mentalt övertag på alla andra, så att han kan göra lite grann vad han vill och ändå vinna. Även om Trenche vann en spurt, så har ju Kläbo sen liksom ändå sopat hem. Och det är väl så extremt viktigt, det där psykologiska övertaget på konkurrenterna, men som sagt, som du är inne också på, sig själv, att veta att fan, jag har ju det här. Men det gör ju att det ska bli extremt intressant att se nu när det kommer in ytterligare en skidåkare med...
Ja, det är det här jag menade med det andra glädjeämnet här.
Ja, om jag förstår det. Jag förstår det. Ja, som alla säkert har läst, annars kommer ni väl märka det när det väl blir av. Jonas Sundling, comeback. Den här tumskadan verkar ju vara... har varit rena, ja, typ, ja, hon har mirakel tillfrisknat.
Mm.
Det var ju förra veckan som vi berättade att hon hade tagit av gipset. Eller var det 2 veckor sedan?
Ja.
Och nu är hon tillbaka och ska köra redan.
Mm.
Och det var väl för väl. Det är ju inte så jävla många tävlingar kvar till OS. Och hon har ju ändå, hade vi frågat för 2 månader sedan vem som hade störst chans att ta OS-guld, så hade väl de flesta sagt Jonas Sundling snarare än Frida Karlsson eller Maja Dahlqvist.
Ja, eller alltså, jag vet inte. Det är, även om...
Ja, men som Jonas såg ut förra säsongen.
Ja, eller slutet på förra säsongen. Men alltså, om man ser överlag, så har ju jag kanske ändå sett Maja Dahlqvist som bättre än Jonas Sundling. Mm. Sen har hon ju inte liksom fått till det i mästerskapen och skapa en massa strul för sig själv.
Mm.
Men jag...
Och för varann kan man ju säga att ja, Maja har gjort.
Men jag skulle nog inte liksom hålla Jonna Sundling som att hon är en större stjärna än Maja Dahlqvist egentligen.
Nej, fast hon vann ändå sprintkuppen och VM-guld i sprint förra säsongen.
Ja, absolut. Så, men det är ju tight. Liksom. Det är ju inte att någon av dem har varit Linn Svahn eller Stina Nilsson överlägsen.
Nej, absolut. Nej, men nu det vi kan hoppas på är väl att de gamla tripplarna börjar trilla in igen.
Ja. Ja.
Nej, ska men... vi inte lägga för stor press på Jonas Sundling och liksom komma in och leverera vinster. Men jag tänker mig att med det självförtroendet som hon har med sig in från förra säsongen, hon har ju förmodligen den mindseten som Maja Dahlqvist nu har.
Mm.
Att jag vinner ju bara.
Mm.
Jag är så pass bra att jag vinner. Eftersom det är det Jon har gjort under stora delar av förra säsongen. Och komma in nu när Maja Dahlqvist har vunnit allt som går att vinna de senaste, ja, men 4 tävlingarna uppenbarligen. Det blir som någon form av giganternas kamp.
Ja.
Som kommer bli extremt kul att följa.
Ja, och det är absolut. Det här ska ju bli superspännande. Och det är väl det enda som egentligen är... känns kul inför den här helgen. För det är, alltså, ursäkta, men världskuppen i Dresden är ju bland det sorgligaste, tråkigaste som sker under en säsong.
Jag förstår inte varför du är så avvokt inställd mot Dresden.
Nej, men det är en skittråkig bana. Det är liksom, de ska bara gasa från start till mål. Det är 100 000 svängar, så det drar ihop sig igen, så det spelar ändå ingen roll om, ja, de gasar.
Mm.
Och det är omöjligt att åka förbi, och det är bara så här, det är bara en trist bana, och de brukar alltid, många länder skickar lite så här B-betonade lag, och det är alltid tråkigt med bara sprinthelg, tycker jag också. För team sprint är ju också skittråkigt.
Men är det inte nu man, är det inte nu man brukar få se dem åka typ så här längs Elbe?
Jo, det är ju väl fint och sådär. De åker in i stan och håller på. Men ja. Jag vet inte. Fint är inte allt.
Nej, men fint. Alltså det är inte fint. Det brukar väl alltid vara typ totalt grådask.
Jo, ja, alltså det är ju ingen pittoresk liksom Winter Wonderland stämning, men det är ju liksom, men det är ju ändå lite härligt med stadsmiljö ibland.
Stadsmiljö. Dresdens enda claim to fame är väl att de blev totalt sönderbombade under andra världskriget. Det finns det en sån stad kvar att tala om.
Ja, den står ju där i alla fall uppenbarligen.
Allt är liksom byggt under någon form av kommunist sovjet. Ja. Så att jag menar, jag vet inte. Jag har inte varit i Dresden själv, men jag tänker mig att det inte är den mest pittoreska och fina staden.
Nej, tacka vet jag när de körde slottsprinten i Stockholm förut. Då var det majestätiskt. Inte för att det var någon, de fick ju skotta upp liksom ett behjälpligt spår runt där varje år, för det finns ju ingen snö där.
Jag har faktiskt varit och bevakat den själv, och apropå majestätiskt så stod jag precis bakom knugen.
Ja.
För det var ju honom man ville hålla koll på läktaren. Ja. Han stod på läktaren som en vanlig människa.
Ja, svor han eller något sånt där kul?
Ja, han stod mest.
Ja.
Men det var väl alldeles vid upploppet, så man såg ju väldigt bra.
Ja, för det var ju kul nu på Nobelfesten så... sa han ju typ att det var för jävla kallt och bara sprang in, han orkar inte stå ut och mingla och hålla på.
På Nobelfesten?
Ja, men det här lilla halv-Nobelfesten som var här om veckan.
Jaha.
Corona-Nobel.
Stod han ute då?
Ja, men när de anlände där och står och ska snicksnacka så hade inte kungen någon lust att vara kvar, så han bara... Nej. Han drog.
Han sket i det. Ja, nej, men Dresden-tävlingar brukar ju vara... Det brukar vara ihopskrapad banan. Grådaskigt ut och bara helvete. Det ligger som någon form av dimma över Dresden.
Mm.
Det osar starkt av 1945 överlag över hela tillställningen.
Ja.
Men jag kan ju tycka att det är lite charmigt. Det är, fan, måste allt vara i någon jävla skog? Ute på någon fjäll. Någon jävla Lillehammers skog eller Falun. Det kan väl vara kul med lite Dresden. En sönderbobbad, ful tysk stad.
Ja, men ja, alltså det är väl kul att de är en stad. Men den där banan är ju så fruktansvärt tråkig. Det är det tråkigaste sprintloppet på hela
sidan. Är det här de har teamsprintarna när de får lov att köra dubbelt så många sträckor för att de kör,
ja,
och det alltid blir kaos av, utav bara helvete.
Mm.
Ja, det är kul ändå.
Det är ovanligt att du är den positiva här inne.
Ja, det är väl jättekul.
Mm.
Men vi har ju också...
Vi har ju fina meriter därifrån. Exakt. Vi brukar ju alltid ha tripplar och sådär. Men,
det är precis det. Det är där vi har haft de här Häggström och Grate-framgångarna vi har pratat om. Och vi har liksom... Vi har fina minnen från Dresden.
Ja.
Sen att det kanske inte är de roligaste banorna och miljöerna, men det bryter i alla fall av från det vanliga gamla härjet. Sen är det ju i princip, det är ju ganska oviktig tävling.
Ja, den är ju inte ens, de säger ju att den inte är OS-grundande.
Nej.
Men det vet jag inte riktigt om jag tror på, visserligen, men...
Nej, fast de ligger ju liksom precis före Tour de Ski. Folk som vill åka OS nu måste ju uppenbarligen rikta in sig lite grann på Tour de Ski. Så här är det, vi kan väl gå igenom det lite snabbt. De kommer plocka ut en någon form av OS-trupp på tisdag.
Ja.
Alltså så när ni lyssnar på det här, då kommer OS-truppen plockas ut på tisdag. Inte totalt stängd OS-trupp, utan Tour de Ski kommer ju att vara en sista chans.
Mm. Andra chansen i Melodifestivalen ungefär.
Precis, för era liksom mellow heads där ute.
Mm.
Hur många är mellow heads och skidsnacks lovers, Stefan, skulle du säga?
Nej.
Vad har vi för liksom grad av överlapp?
Mm, jag skulle säga 15%.
Ja, skidsnacks lovers är också mellow heads.
Ja.
Ändå hög.
Ja. Nej, men det tror jag nästan är en statistiskt säkerställd siffra.
Ja, vad kul.
Källa gissning.
Källa killgissning.
Ja, magkänsla. Nej, men jag tror ändå att det finns en överlappning.
Ja.
Vad tror du själv?
Ja, alltså jag, när du sa 15% då tänkte jag ändå att det lät lågt.
Mm.
Inte för att jag personligen känner någon som bryr sig om Mellot särskilt mycket. Det är väl typ du. som gammal nöjesräv. Men i övrigt så kan jag inte säga att i min bekantskapskrets finns så många. Å andra sidan finns det inte så många som bryr sig om skidor heller. Så jag vet. Men ja, jag tror ändå att det finns en viss... jag tror att det skulle kunna vara högre än 15% till och med. Mm. Hur som helst, den andra chansen som är ett Tour de Ski. För en sån som Charlotte Kalla kommer det vara helt avgörande. Jag har ju svårt att säga att hon kommer... Nu kommer du säga tvärtom. Jag har ju väldigt svårt att säga att hon kommer ta sig ut i den här bruttotruppen som de plockar ut på tisdag.
Nej, det tror inte jag heller. Och de har ju sagt till och med att hon är ju tvingad att åka Tour de Ski nu för att kunna bevisa sig för en OS-plats. Så det vore ju väldigt anmärkningsvärt om de tar ut henne innan Tour de Ski då.
Ja, för att det skulle vara bättre om hon var bara hemma och tränade.
Ja.
Annars. Men jag fattar inte det där. Okej. Okay. Nu
gör Viktor gester med handen här.
Ja, men nu får vi skifta lite fokus här. Det är mycket snack på det med hemma och träna och ladda. När någon, och då talar jag om Kalle Halvarsson. Mm. När han misslyckas i tävlingshelg efter tävlingshelg. Ja, men då ska han hem och träna och liksom mentalt ladda om.
Mm.
Vilket jag tycker känns som en helt galen inställning. Hemma och tränat, det är väl vad folk har gjort sedan i fucking april.
Ja, nej, men det är ju bara 100% superlöjligt att åka hem och träna. Det är inte amerikanska landslaget har ju ingen möjlighet att åka hem och träna liksom. De kör ju hela säsongen och det går ju fint oftast.
Ja.
Det är inte som att Jessica Diggins behöver någon liten träningsläger paus mitt i säsongen.
Nej, men och säg det till liksom en jag inte vet jag, en maratonlöpare eller någon form av kipketer 10 000 meters löpare. Nej, men det gick dåligt några lopp. Nu ska jag bara åka hem till Kenya och träna i 4 veckor istället.
Ja.
Nej, de tävlar sig i form.
Mm.
Det är så man gör.
Ja, det är så man gör. Och det är liksom, hallå, den här säsongen är ju 4 månader eller något.
Ja.
Det är, ska man hålla på att ta en massa vilopauser där i mitten? Det är ju liksom, det är också respektlöst mot oss.
Ja,
tittare.
Tittare, publik, arrangörer. Ja. Det är fan respektlöst. Precis, det är 4 månader på ett jävla år som du ska tävla.
Ja.
Du har 8 månader på dig att träna.
Ja.
Träna dig i form.
Jag tycker om de... De borde inte få någon lön då.
Nej.
Under de här veckorna, månaderna de gör annat. Då ska de liksom ta bort alla sponsorspengar och saker under den perioden.
Nu är det väl så, många får väl också lön just av prispengar.
Ja, såklart, men de ska ta bort alla andra inkomster,
ja,
också.
Direkt skär av, du. Ingen trygghet överhuvudtaget för er.
Nej.
Nej. Nej.
Sjukdom är acceptabelt, ja. Men då, ja. Inte någon jävla vilopaus.
Inte ens en karens. Tar du bort, slopar du karensdagen även för skidåkare? Ja. Nej, men men det är ju lite obegripligt. Jag kan fatta om man är en Johaug och kanske inte tycker att Tour de Ski passar i ditt OS-upplägg, så fine.
Mm.
Skit i det. Annars, jag kan inte se något bättre än att åka och köra en Tour de Ski en månad innan ett OS.
Nej, de har ju en månad till på sig efter att landa i någon slags sista finslipningsmoment.
Det är fucking hög höjd hela tiden. Mm. I princip. Ibland jättehög höjd.
Ja.
Det är ett sprintlopp, typ 3-4 sprintlopp som också är svinbra träning uppenbarligen för de som inte är sprintspecialister. Sen får du varva det med olika... Alltså det är som ett optimalt jävla träningsläger.
Ja.
Säger jag utan att veta hur en elitskidåkare egentligen tränar. Men vad fan. Det har man väl ändå sett rent historiskt. Dessutom så är det ju ganska vanligt att många... De som misslyckas med att pricka formen inför mästerskap. Då ser man att liksom så här, ett par eller någon vecka senare. Då är de i sitt livs jävla form.
Mm.
Eller att man har varit här för tidigt. Att göra här en månad innan och sen liksom konservera eller bygga vidare, det är speciellt för folk som inte har varit på sin absolut bästa nivå. Till exempel om Frida Karlsson skulle känna att nej, det här passar inte fan in perfekt i mitt upplägg inför OS, då skulle jag säga fine, skit i det. Charlotte Kalla, Ebba Andersson, ni som kanske kämpar med att hitta er, ni måste fan åka till Tour de Ski.
Mm.
Det finns inga alternativ. Det är liksom, det är vägen till att försöka hitta en form igen.
Ja. Jag är nog lite mer militant än du. Jag tycker att Johaug och Frida Karlsson också borde åka Tour de Ski. För att det blir för tråkigt för oss fans annars.
Mm. Ja, men det här kommer bli bara en ny besvikelse. När du kommer väl ihåg vid samma motsvarande period förra året när det kom fram nyheterna om att Johaug inte skulle åka Tour de Ski. Mm. Då liksom satt vi bara, jaha, hur många svenskar kommer vi ha på pallen? Ja, Frida kommer vinna förstås, sen kommer väl Ebba komma två. Men kan det vara till liksom, alltså, det blir en tredje svensk på pallen i totalställningen av Tour de Ski? Och gud, kommer de vara helt ensamma uppe för Alpecin? Och sen bara, puff! Allt föll som ett jävla korthus och vi var typ sämst i stan.
Mm.
Frida Karlsson var supersämst.
Frida Karlsson gjorde ju också chins och förstörde resten av sin säsong.
Ja. Men hon lär inte hänga in och dörrkarmar.
Nej, det är nog total förbud med det i år.
Och sen typ vann Diggins.
Ja.
Till slut, och det var väl kul. Så jag vet inte, jag ska inte sitta här och säga att Frida Karlsson kommer vinna Tour de Ski, för jag vet inte ens om hon kommer att köra riktigt. Det ska vi väl få reda på i början av nästa vecka också.
Mm.
Jag tycker det har varit ganska klent med liksom så här klargörande, förutom att vi vet att Charlotte ska åka, men åkarna måste ju känna till här vid det här laget själva. Varför går man inte bara ut med det?
Mm. Ja, faktiskt. Men det, alltså, det här har vi ju pratat om typ varje säsong, men det är ju något med Tour de Ski, att varför har de den när de har den? När det alltid är så här att folk velar och säger att de inte ska åka den för att de har mästerskapsfokus. För det är ju alltid, förutom vart fjärde år, mästerskap.
Ja.
Så det är ju, ja vadå, ska man ha en tour som är något någon bryr sig om var fjärde år?
Ja.
Då kan man väl flytta lite på den så att det passar i allas jävla upplägg i sådana fall.
Ja, fast nej, jag tycker att det här har vi också varit inne på i tidigare avsnitt av, fast det kanske var ett tag sedan, så det kan absolut vara värt att lyfta igen. Men att hålla på och prioritera ett VM för Tour de Ski känns ju märkligt. VM ligger ungefär i samma tidsperiod som OS brukar göra, i början av februari där någonstans. Mm. Det brukar vara ungefär början till mitten av februari. Och det känns inte rimligt. Ska man ha ett flaggskepp som Tour de Ski, vilket jag absolut tycker att man ska ha.
Mm.
Det lyfter ju hela liksom, hela vintern och framförallt ju mellandagarna där. Det behövs någonting sånt där. Det behövs någon form av Notre Dame i världskuppen, liksom, något som sticker ut.
Ja.
Precis som backhoppningen har sin Garmin Partenkirchen, och det finns den typen av evenemang i olika sporter. I skidlängdskidåkningen är det Tour de Ski som är den stora grejen hela tiden.
Ja, ja, det håller jag med om. Jag bara menar att de kanske borde flytta den lite. Alltså tidsmässigt.
Nej.
Om det inte passar.
Ja, men vadå? När ska man ha den då? Nu? Eller liksom i början av november? December? Det är perfekt att den ligger här.
Ja, ja, jag håller med. Men det är ju alltid det här tjatet om att man inte ska åka som vi hejtade på nyss.
Mm.
Och om det nu är så att folk står över det i för stor utsträckning, då kan man ju inte ha det så.
Nej, men det är orimligt att man står över, som sagt. Om några gör det under en OS-säsong, vilket är vart fjärde år, det kan jag faktiskt köpa. I år kan jag inte köpa att de flesta skulle stå över, för att för de flesta, speciellt alla som åker sprint, det måste ju vara superbra träningsupplägg inför att klämma in en Tour de Ski, många lopp på få dagar.
Mm.
Sen kan man vila, komma ner. Man, liksom, de är ju, Charlotte Kalla åker till exempel ner till Davos idag, tror jag, typ i inspelande stund. Vi spelar in där på torsdagen. Bara för att ligga på hög höjd inför Tour de Ski och inför OS och allting. Det kommer vara höghöjdsläge nu ungefär fram till februari.
Mm.
Så det finns liksom, det finns inga anledningar att inte vilja åka. Som vi var inne på i början av det här snacket, att åka hem och träna är ju för fan sämst.
Ja.
Ni har haft 8 månader på er att träna. Nu får det vara sluttränat.
Ja, och jag menar, Tour de Ski och OS, det är ju inte som att det är superlångt in i säsongen. Man måste ju liksom som elitidrottare ha ork till de delarna. Sen kanske man kan vara lite trött mot så här, Kina-toren eller Kanada-toren eller vad det nu är som avslutar. Ryssland är i år, tror jag.
Mm.
Men nog fan ska man väl ha ork och träna sig till liksom god form både i Tour de Ski och ett mästerskap.
Mm. Ja, verkligen. Det finns de här undantagsåkarna, Johan Olsson, som aldrig säger inom en citationstecken, men presterar i världskuppen och sen ändå kan liksom så här maxa sig i någon form av tävlingsform och vara en extrem mästerskapsåkare. Charlotte Kalla har ju visat sig vara en extrem mästerskapsåkare rent historiskt, men just i år så har vi ju inte sett henne på ens i närheten av någon form av nivå, så då att åka hem och bara fortsätta det hon har gjort under hela sommaren känns ju helt jävla hjärndött.
Mm. Det är väl det finns inte så mycket annat att slå fast om det. Jag har svårt att se att man kan ha en annan åsikt ens.
Ja, nej, vi kanske bara sitter och argumenterar för ingenting.
Ja.
Men bra, kul att alla kommer åka Tour de Ski, och om ni inte kommer göra det så fuck off and die. Mm.
Fina slutord, vi kanske ska runda av där.
Vad, hela podden?
Ja, eller har du något mer att säga?
Nej,
jag kan säga att Stina Nilsson verkar gå in på en 28:e plats här i sprinten.
Ja, men vadå? Elvira Öberg är ju på pallen.
Mm. Och vi har... Stina har Persson, Öberg, Magnusson framför sig. Men Brorsson efter sig.
Jag kan säga att hon kanske inte tar sig närmare ett stafettlag.
Nej, men världscuppoäng i alla fall.
Mm. Kul för Stina.
Mm. Vi avslutar där vi började, helt enkelt. Knyter ihop den berömda säcken.
Mm, otroligt.
Så nu kan ni ta och drömma på här kommande vecka. Skicka in alla era skidrelaterade drömmar till vår psykoterapeutiska / mediala hörna. Så ska vi se vad vi kan göra av det. skidsnack@aftonbladet.se.
Yes.
Och ni kan följa oss på Instagram och Facebook för The Latest. Skidsnack heter vi där. Glöm inte att ta ut era fantasylag. Jag glömde förra veckan, så det går väl riktigt åt helvete där, gissar jag.
Du har de senaste säsongerna chanserat rejält när det kommer till att prioritera fantasylaget.
Ja, jag hade min storhetsperiod där när jag var på pallen. Men
nej,
gick åt helvete sen.
Det gjorde det. Vi tackar så mycket för denna vecka och säger på återhörande. Och det kommer bli någon form av julaftonsspecial, antar jag.
Ja, och då vet ni vad som väntar.
Ja.
Och vet ni inte, så kan ni kolla in tidigare säsongers julavsnitt.
Mm. Sen vet vi inte riktigt hur vi hörs i mellandagarna. Hela världen är upp och ner.
Ja.
Så ni får hålla utkik i sociala medier, där kommer säkert komma ett besked. Eller så vet vi nästa vecka. Mm. Tills dess, hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.